Det här är ett extra avsnitt från vår premiumkatalog på Podme. Om du vill ha tillgång till fler avsnitt av En mörk historia så kommer mer information om detta i slutet av programmet.
Det är ju en tragedi, det är ju... Ja, jag vet inte vad det är. Det är bara en verklighet den borde vara i alla fall.
I mitten av 2000-talet härjas norra Öland av en rad mystiska bränder.
Det handlar om anlagda bränder.
Det var som att komma in i ett hus liksom där. Där det var full aktivitet så att säga. Men plötsligt har man bara sugit tag i personen och lyft ut dem.
Det var ju misstänkt dubbelmord.
På ön sprids en rädsla över att gärningspersonen när som helst kan slå till igen.
På norra Öland låser de ju dörren och det gjorde ju jag med.
Jag tror att det fanns rätt många som hade sina vapen lätt i det.
Hade inte det här hänt och det har varit som vanligt, då hade vi nog bott kvar på Öland.
Vem är det som ligger bakom dåden? Frågan splittrar det lilla samhället.
De hade ju mördat eller dödat jobben först då. Och sen låst in henne en trappa upp.
Det du berättar nu, det kan ju bara bevisa en sak. Det är ju att du var med.
Alltså det är ju helt sjukt. Hur kan man göra så? Med sin mamma?
Men jag har absolut inte gjort det du tror jag har gjort.
Jag var övertygad om att det inte var han som hade gjort det.
Mitt namn är Carl Fridsjö och du lyssnar på En mörk historia. Det här är Mordbrännaren på Öland, en dokumentär av frilansjournalisten Mårten Trofast. Avsnitt 1. Mystiska bränder.
Mina föräldrar, eller våra föräldrar, hade ju en lanthandel, affär. Så det var ju, man träffade ju nästan alla som bodde i byn.
Vi befinner oss i Byxelkrok, längst ut på Ölands nordvästra udde. Det är tidigt 50-tal och i den lilla kustbyn växer Rosmarie Abrahamsson upp tillsammans med sin 2 år yngre bror Per-Olof.
Fast det fanns inga tjejkompisar. Så att, det fanns en, men det var flera kilometer bort, eller en halv mil kanske. Så att jag lekte mest med killarna.
Norra Öland är kargt och flakt. När himlen är blå går fastlandet på andra sidan sundet att skönja med blotta ögat. Utan båt är Ölandsbron enda sättet att ta sig över. Men den ligger många, många mil söderut. Om somrarna leker Rosmarie och Per-Olof indian och cowboy i skogen.
Det var ju de här små tidningarna som fanns på den tiden. Ja. Små cowboytidningar vet jag Per-Olof hade hemma som han läste i. Det var väl där de hittade det. Jag har kvar många fortfarande. Jag kan inte slänga dem. Jag vet inte vad jag ska göra med dem, men ja, de ligger i en kartong.
När semesterfirarna lämnar Byxelkrok i slutet av augusti blir här nästan otäckt ödsligt. Affärer och restauranger slår igen. Stugor och småhus läggs ner och står tomma under hela vintern. Och fastlandet på andra sidan sundet är nu omöjligt att skönja i den täta öländska dimman. Kvar finns lite drygt 100 fasta boende. Några av dem är Rosmarie och Per-Olof.
Ja, han var ju min bror. Absolut. Min lillebror. Vi var väl ovänner också naturligtvis, som tur är. För det är väl alla syskon. Kommer ihåg en gång när han stängde in mig i ett sånt här underskåp och det gick inte att öppna inifrån. Men så var det lådor ovanför så jag lyckades skjuta ut en sån med bestick. Så att då hörde väl mamma och pappa ute i affären att det hände något i köket. Men alltså det är ju sånt som händer.
Som de flesta syskon har de hyss för sig och Rosmarie har många roliga minnen av sin speciella lillebror.
Han var sig själv. Han var inte som alla andra. Till exempel så ställde han inte om klockan till sommartid. Det var ett dumheter, va?
50 år har nu gått sedan syskonen lekte indian och cowboy i skogen. Det mesta är sig likt. Visserligen ses de inte lika ofta, men båda bor kvar på Öland. En söndag i mars 2005 insjuknar Per-Olof och får åka med ambulans till lasarettet i Kalmar.
Och då var det Barbro som ringde till mig och sa att han låg på Kalmar, att ambulansen hade hämtat honom.
Barbro är vän till Rosmarie. Hon berättar att Per-Olof troligen fått ett epilepsianfall.
Jag frågade om det var allvarligt och så, om jag behövde åka in. Nej, sa de, det är ingen fara. Men vi behåller honom här över natten. Okej. Men jag åkte in i alla fall. Jag vet inte varför. Det kändes bara att jag ville det. Så, och då låg han ju på akuten. Så då satt jag väl där den eftermiddagen.
Till fastlandet och Kalmar är det drygt 10 mil. Och den lilla polisstationen i Borgholm ligger 50 minuters bilresa bort. Händer det något tar det tid innan hjälpen är på plats. Men Per-Olof repar sig snabbt och dagen efter får han åka hem till Byxelkrok igen.
Och sen ringde jag honom på kvällen. Måndagskvällen, och då var han hemma. Allt hade gått bra. Och jag undrar vad han gjorde. Det gjorde han apelsinsaft. Jaha, okej. Okay. Ja, men det är mycket apelsinen. Ja. Det är jättebra. Jag trodde du bara skulle vila eller någonting, men ja.
Det ska bli sista gången Rosmarie hör sin brors röst.
Ja, det är väl ett av de märkligaste larmen jag hade på den tiden då.
Dagen efter, tisdagen den 8 mars 2005, får räddningschef Bengt Andersson ett larmsamtal.
Det gick larm på morgonen från SOS då, och de sa, de hade inte larmat ut någon styrka då, utan larmet till mig det var att det är en man som ringer här och han säger att när han drar upp rullgardinen så är grannhuset borta.
Det är grannen till Per-Olof som ringer in till SOS. Han berättar att det inte är någon idé för brandkåren att skynda sig, att huset redan har brunnit upp. En brandstyrka från grannbyn Löttorp skickas ut för att kontrollera branden.
Och efter 20 minuter så kom de tillbaka och kunde bekräfta det. De sa, ja, det är faktiskt så, huset är borta här, det är bara grunden kvar. Ingen spridningsrisk eller någonting. Så det är inget för oss att göra här, utan det är bara att konstatera att huset är uppbrunnet.
Och det var ju totalt nedbrunnet. Fanns inte mycket kvar. Men själva garaget var helt oskatt. Det stod kvar och det var ju bara någon meter emellan. Det var ju rätt... Ja, det var lite konstigt att det hade klarat sig, men det var ju superbra. Men de kunde ju inte göra mycket mer än att släcka. Sen var det tvungna att kallna innan de kunde börja leta efter någonting.
Per-Olofs hus har brunnit ner till grunden. Men varför larmades brandkåren först när huset redan var nedbrunnet? Hade inte grannen märkt att huset mitt emot stod i lågor? Polisen kallas till platsen. Vi hör kriminaltekniker Anders Elmqvist.
Vi visste ju att det skulle eventuellt kunna finnas någon kvar där, för det saknades ju en person då. Han som bodde där.
Av Per-Olofs hus finns inte mycket kvar. Men var han tagit vägen? Grannen har varit ute och letat efter honom i skogen. Men där finns han inte. Och han svarar inte heller på sin telefon.
De hade varit ute och letat och ropat på Per-Olof, men de hade inte hittat något. De hade ju inte sett någonting i det man kunde se i den här husresten. De hade ju inte sett något där heller.
Samma natt som Per-Olof försvinner hörs en smäll in till grannhuset.
De hade ju hört att det hade skjutit eller någonting på natten, smält och vaknat. Men de hade ju inte brytt sig om det, för de trodde att det var han som ute och sköt bara. Mitt i natten, det kan jag inte tänka mig att... Ja.
Per-Olof var ofta ute och jagade. Och att det skjuts i skogarna på norra Öland är inte helt ovanligt. Många har jaktlicens och egna bössor.
I vilket fall som helst så tyckte jag att det var lite konstigt. Att de inte hade sett något. Om ett helt hus brinner på andra sidan gatan.
Rosmarie tycker att grannens beteende är misstänksamt av flera anledningar, och vi ska återkomma till grannen senare i dokumentären. Eftersom Per-Olof fortfarande saknas försöker polisens tekniker hitta spår.
Det fanns i stort sett bara förvriden metall och aska kvar.
Kriminaltekniker Anders Elmqvist igen.
Vi grävde igenom där, men efter 2 dagar så hade vi inte hittat någonting som påminner om rester av en människa. Så att då gjorde vi någonting som vi kanske skulle gjort redan första dagen. Ta dit en likhund.
Polisen tar dit en likhund. Det tar bara minuter innan den markerar.
Det visade sig att han låg ju inte i själva huvudbyggnaden. Han var vidbyggd, det som var pannrum. Där det var cementgolv och det var bara kanske någon decimeter brandrester just där. Men i de decimetern låg lite tänder och lite vävnadsrester.
Han var ju redan död för mig då. För de hade ju letat med hundar i skogen och allting. Och jag kommer inte ihåg hur länge det tog ens innan de hittade honom. Men då kom det 2 poliser hit och topsade mig för att de skulle se om det var det de hade hittat, om det var honom.
Obduktionen visar att mannen i pannrummet är Per-Olof. Han är så illa bränd att det enda som återstår är hans tänder, lite vävnadsrester och titanskruvar ifrån ett implantat.
Men det är inte mycket att säga när det är så lite kvar. Man ser ju inga skador, ingenting. Lades ner som en brand utan misstanke om brott. Vi hade ingenting som styrkte att det skulle vara något brott.
Omständigheterna kring Per-Olofs död visar inga tecken på brott och utredningen läggs ner. Grannen ska ha sett honom sitta och röka vid köksfönstret mitt i natten och i byn går snacket om att han nog har somnat berusad med en cigarett i mungipan. Petter Skoglund, en av dem som bor i byn, var inte särskilt överraskad när han fick reda på vad som hade hänt.
Jag vet man var där uppe någon gång ibland och jag vet att det var massa brännmärken i golvet och så han tappat sin cigarett och sånt där och somnat och så. När det hände så, jaha, det var väl, man blev inte egentligen, ledsen blev man ju, men man blev kanske inte så här superförvånad egentligen att det hade brunnit huset.
Men Per-Olofs syster Rosmarie tycker att det är något som inte stämmer.
Ja, de hade ju hittat honom på ett sånt konstigt ställe. Så att... vad skulle han in bredvid pannan under en hylla och göra? Det kändes ju som att han först hade blivit nedslagen. Alltså det här är bara mina egna funderingar. Det är ju ingen som har sagt. Men jag upplevde det så. Jag kände det så. Det här, så här kan man inte ligga dö. I soffan och röka, det är ju en sak.
Vad som verkligen hände Per-Olof den där natten 2005 kommer Rosmarie kanske aldrig få ett riktigt svar på.
Men det är klart att det är ju hemskt. Det är fruktansvärt. Det blir så tomt.
Öland har genom historien varit förknippat med många bränder. Ett av öns mest kända landmärken, Borgholms slottsruin, är ett resultat av en häftig brand under 1800-talet. Så sent som på 50-talet höll en misstänkt pyroman ön i ett skräckgrepp. När Per-Olofs hus jämnas med marken i mars 2005 är det inte den enda mystiska branden på norra Öland under den här tiden. Ett år senare kallas räddningschef Bengt Andersson återigen ut på ett liknande larm, bara någon halv mil ifrån branden året innan.
Det var alltså en ladugårdsbrand. När man kommer dit så är det då övertänt den här ladan. I boningshuset så bor det ett äldre par och en son till dem.
Den äldre mannen berättar att han saknar sin hustru och brandpersonalen riktar in sig på att hitta henne.
Men man hittar ju ingenting förrän i ett betydligt senare skede. Och tyvärr, det är ju en kvinnokropp då som man kan konstatera där. Och det man också reagerade på, som jag minns det var att det låg något kalvhuvud i anslutning till det här. Så man förstod inte riktigt hur sammanhanget där. Vad var det som hade hänt liksom?
Inom loppet av ett år hittas alltså en kvinna död i en ladugård med ett kalvhuvud tätt intill sig. Möjligen har hon försökt rädda gårdens djur och blivit innebränd. Polisen misstänker inget brott. Per-Olof brinner inne i sitt pannrum och inte heller där finns några tecken på mordbrand. Det sker ytterligare en rad bränder, men också inbrott. Bland annat i en villa där gärningspersonen kommer över 60 000 kronor.
Ja, man kan ju starkt misstänka att det handlar om anlagda bränder. Statistiken brukar inte ljuga, så att säga. Det är ganska jämnt med antalet bränder, och när det helt plötsligt sticker ut ett antal oförklarliga bränder så här, då är det ofta någonting sjukt bakom det hela, så att säga.
De mystiska bränderna gör att invånarna på norra Öland går på helspänn. Och det ska inte dröja länge innan det brinner igen.
Jag fick larm på efternatten. Och då är ju alltså Löttorp larmade. Och det är förstärkningslarm ifrån Borgholm. Och jag åker ju från Färjestaden då, så det tar 50 minuter för mig upp till Mälby här. Och när jag kommer dit, då är det ju helt övertänt. Det är fullt utvecklad brand, alltså helt övertänt, så det fanns ingenting att göra åt det.
Klockan 02.30, en sensommarnatt i slutet av augusti 2006, inkommer ett larm om en villabrand i Mälby utanför Byxelkrok på norra Öland. Knappt 2 kilometer ifrån branden hos Per-Olof året innan.
Och jag träffar ju brandstyrkan där, och de förklarar för mig att här kan det nog vara risk för att det finns några som har blivit innebrända.
I huset bor Barbro Karlsson. Hennes särbos bil står på uppfarten. Barbro Karlsson är välkänd i trakten och har länge drivit den lokala bensinmacken, som blev en samlingspunkt för invånarna i byn.
Jag lärde känna Barbro Karlsson genom hennes bror, för jag var gift med honom.
Ni hör Barbro Lemdahl, nära vän till Barbro Karlsson.
Vi var mycket nära varann, och vi hade en fin gemenskap, Barbro och jag. Och hon var väldigt mån om en, och tog hand om en, om hon fick en sak, då kunde hon säga att ja, men den andra Barbro då, ska inte hon få. Så hon var väldigt omtänksam. Har alltid ställt upp och hjälpt om hon har kunnat.
Barbro Karlsson beskrivs som en arbetsmyra. Bestämd men alltid hjälpsam. Rosmarie, systern till Per-Olof, var också vän till Barbro.
Jag tyckte hon var väldigt varm och generös, och mot mig var hon jättebra. Jag vet, jag var på dans någon gång. Det var ju när jag var barn. Kanske 8-9 år. Det var kanske någon sån här julfest eller någonting i Norrgården. Då skulle hon försöka lära mig att dansa vals i alla fall. Hon var väldigt snäll.
Nu står Barbro Karlssons hus i lågor. Det är Barbros granne som har larmat brandkåren. Han ringer samtidigt till Barbros son Pierre, som är på plats innan brandkåren har hunnit dit.
Vi fick ett telefonsamtal på natten att morsans hus brann. Och då åkte jag dit på natten och letade.
Från håll ser Pierre Karlsson hur hans mammas hus står i lågor.
Det brann fruktansvärt. Det var omöjligt att ta sig i närheten av huset. Jag hoppas att hon inte var hemma. Att hon var hos sin sambo särbo. Att hon var där. Hoppas jag.
När polisen kommer till platsen åker Pierre med en polispatrull för att leta efter sin mamma, hemma hos hennes särbo Bertil Sandin, även kallad Tjobben. Men där är de inte, och Pierre befarar det värsta, att hans mamma är kvar i det brinnande huset.
Det var inte mycket att göra, det brann ner det hela. Och min ambition var där att fanns det några kvarlevor kvar, alltså, så skulle man i bästa fall kunna hitta några rester.
Branden hos Barbro Karlsson är omöjlig att släcka. Runt huset samlas nu bybor, och en stor folksamling kan beskåda hur huset rasar ihop.
Så vi öste in vatten med det här ytspänningsnedsättande medlet genom en fönsterglugg på baksidan. Och det var det där man senare hittade de här kropparna.
Barbro och Jobben hittas livlösa. Huset är totalt upprunnet och ingen förstår varför. Är branden bara en tragisk olyckshändelse eller är det någon i byn som vill paret illa?
Det var Pierre som ringde. Morsan brann in i natten och sånt, sa han.
Rosmarie får beskedet om att hennes vän har hittat stöd från Barbros son Pierre.
Det är nästan lite chockartat. Nu igen. Och nu brinner det här. Hemma hos hans mamma. Men då åkte... Det var nog bara Marita och jag. Då åkte vi upp där. Och gick omkring och tittade. Ja, det var ju ruiner. I stort sett.
Då kom Pierre på mopeden.
På eftermiddagen efter branden kommer Pierre åkandes på en moped. Han har precis lämnat sin mors nedbrunna hus och nu är han på väg hem. Men först ska han stanna till hos grannarna Lämdals.
Och då stannade han och då sa han, ja, man får skratta och man får gråta. Sa han, han var inte direkt jätteledsen, inte då när vi såg honom i alla fall. Men vi tyckte det var konstigt att han var kanske så oberörd.
En annan sak som Barbro tycker är konstig är att Pierres söner inte sov hemma under brandnatten. Visserligen hade den ena sonen en lägenhet på fastlandet. Men den yngsta sonen hade fått sova över hos en kompis den här natten.
Och han fick aldrig sova hos någon i veckorna. Men just den här natten hade han sovit hos en kompis.
Samma eftermiddag, när branden kallnat, skickas polisens tekniker till platsen. Vi hör kriminaltekniker Anders Elmqvist.
Paret som bodde där då hittades ju i sängen som hade rasat ner från övervåningen och låg på bottenvåningen. Sen vill jag minnas att dörren till sovrummet var låst dessutom.
I nuläget finns inga tecken på att paret blivit bragt om livet. Trots den kraftiga branden är kropparna i så pass bra skick att de kan skickas för obduktion. En vecka senare kommer svaret.
Och det konstateras att mannen där hade fått halsen avskuren. Det finns ju en intressant grej där att han sov ju på nedervåningen. För han hade ju svårt att gå i trappan. Och nu hittas han på övervåningen. Och har han sen halsen avskuren så krävs det inte så mycket för insett att det har hänt någonting rejält här.
Obduktionen visar att Jobben har fått sin hals avskuren och Barbro har sannolikt dött av brandröken. Båda inlåsta i sovrummet på övervåningen. Någon måste alltså ha varit inne hos paret under natten.
Det var ju över en vecka, tror jag, efteråt. Som det började spekulera så det kom fram att det troligtvis var en mordbrand.
Ni hör Petter Skoglund som stod paret nära.
Det är klart man blev bestött eftersom jag kände ju Barrow väldigt väl. Jag kände ju Jobben också väldigt väl. Så att det är både bestött och ledsen och fantastiskt trevliga människor. Så jag menar, det är någon goa. Vi gjorde inte en fluga för nära någon av dem.
Likt Petter har många i byn svårt att ta in vad som har hänt. Varför skulle någon vilja mörda Barbro och Jobben? Paret som inte hade några ovänner överhuvudtaget.
Personligen kunde jag inte ta åt mig det. Det kunde jag inte.
Ni minns grannen till Per-Olof som brann inne 2005. Som inte hade sett att det brann i huset mitt emot förrän kåken hade brunnit ner. Som hade varit ute och ropat efter Per-Olof dagen efter. Det är Pierre Karlsson, son till den nu mördade Barbro Karlsson.
Det var ju Pierres mamma då. Jag gick ju nästan som son i huset, kan man ju nästan säga ibland.
När Petter Skoglund är liten väljer hans mamma att flytta till Småland. Men Petter vill bo kvar i Byxelkrok och hamna till slut hos en fosterfamilj på Öland. När han blir äldre bor han ett tag hos Barbro Karlsson. Och Barbros son Pierre ska komma att bli hans bästa vän.
Man kan säga under mopedåldern så träffas vi väldigt mycket. Och sen så utvecklas det här till en väldigt bra... Vi var ju nästan... vi umgicks väldigt mycket. Jag bodde ju till och med periodvis upp hos honom. Och när vi var lite yngre då så var vi ute och festade och sådär.
Efter ungdomsåren utvecklas relationen mellan vännerna.
Ja, det var en nära relation med Pierre faktiskt. En speciell relation. Han hade ju inga syskon så att... Vi var väldigt nära. Vi var ute och jobbade tillsammans. Vi var på sjön och fiskade tillsammans. Vi var väg och snickade tillsammans. Mycket sånt. Ja.
I vuxen ålder arbetar de mycket tillsammans. Pierre hjälper till att bygga den restaurang som Petter kommer att driva i många år framöver. Och på norra Öland är Pierre en riktig fixare och han har handlag för snickeriet.
Jag tror de flesta människorna upplevde honom som väldigt snäll. Han var rätt stor, han var kraftig. Inte ett tjock på något sätt, utan men kraftigt byggd. Väldigt duktig yrkesman och jag tror de flesta... Snäll, trevlig, lite nallebjörn. Alltså det, jag tror att de flesta upplevde det så.
Här inne hos grannen var han ju en gång och byggde en ny trappa. Och han har ju varit och byggt flera av husen här borta. Och det har han ju gjort det mesta själv. Så jag tror han gjorde både stora och små jobb. Jag tror att han var väldigt duktig. Jag tror han var snäll. Och mot familjen verkar han ju att omtänksam. Och...
Pierre var... Jag tror han var omtyckt av alla. Och han var som en stor nallebjörn.
Barbro Lemdahl igen.
Och han var väldigt mån om dem som han runt omkring.
En stor, snäll nallebjörn. Så tecknas bilden av Pierre bland många invånare på norra Öland. En hjälpsam och duktig snickare som alltid ställer upp. Men det verkar också finnas en sida hos honom som bara några få har bevittnat.
Ja, Pierre han kunde ju bli arg. Och då var det inte roligt. Och arg kan vi ju bli alla, men han hade, som de säger, svarta ögon. Ja, han kunde väl se, om man säger, oskyldig ut och kanske... inte var så oskyldig.
I november 2006, drygt 2 månader efter branden i Byxelkrok på norra Öland, anhålls Pierre Karlsson för mordet på sin mamma Barbro och jobben.
Jag var övertygad om att det inte var han som hade gjort det.
Du har lyssnat på den första delen av Mordbrännaren på norra Öland. I nästa avsnitt.
Ni blev rädda. Ja, jag blev lite rädd.
Man tände ju inte el på ett hus och mördar dem innan, om det inte finns en anledning.
Det här var ett extra avsnitt från vår premiumkatalog på Podme. Vill du lyssna på resten av serien och få tillgång till allt vårt premiuminnehåll så gå in på podme.com/enmorkhistoria. En prenumeration kostar från 29 kronor i månaden och vi släpper minst ett nytt fall varje månad. Så om du vill stötta vårt arbete, gå in på podme.com/enmorkhistoria. Mordbrännaren på norra Öland är en dokumentär av Mårten Trofast. Producent var Joel Silberstein Hont och jag, Carl Fridsjö. En mörk historia görs av produktionsbolaget Just Stories.